Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är, kan man väl nu säga, en liten följetong. Det är Ullas krönikor, Ulla Hoffman som skriver krönikor i Norrskensflamman och som hon också då delger oss. Efter hennes krönika kommer vi att diskutera temat som idag får man väl säga ligger åt det rasistiska hållet, får man säga så?
Ja, skulle man kunna kalla det.
Så, Ulla Hoffman, varsågod.
Tack så mycket. I mitt bostadsområde bor en kvinna som lagar jättegod mat och som enligt en av sönerna bakar lussekatter i världsklass. Jag kallar henne Maria. När jag behövde ett recept på en bra sallad var det därför självklart att jag vände mig till Maria. Lampan utanför hennes dörr fungerade inte så det var mörkt i trappuppgången. Jag ringde på men ingen öppnade. Ringde på igen, knackade på dörren, ropade i brevlådan. Jag hörde hur de pratade där inne. Så blev det plötsligt alldeles tyst. När jag var på väg ner öppnade dörren och Maria ropade på mig. Hon hade sett att det var jag när det blev ljusare. Där inne i hallen stod hennes döttrar och barnbarn alldeles skräckslagna. Ett av barnbarnen grät alldeles förtvivlat och hon slutade inte ens när hon såg att det var jag. De vågade inte öppna dörren när de inte kunde se vem det var därför att de var livrädda för de uttryck som vardagsrasismen nu tar sig. Maria berättade att när hon åkte buss till jobbet hade man vid upprepade tillfällen gett sig på henne och skrikit att hon ska lämna den fullsatta bussen för sådana som hon har inte rätt att vara här. Han var upprörd över att Maria bär huvudduk när hon är ute. Vid ett enda tillfälle har ett par medpassagerare reagerat, men annars inte. När Maria stod i kön på Kappahl tog en kvinna tag i larmet på det plagg som hon skulle köpa och sa: "Vet du vad det här är?" Maria valde att inte svara utan vände bort huvudet. "Hassa kvinnan, jag visste väl det. Du vet inte att det här är ett larm som ska hindra dig från att stjäla tröjan." Expediten och de andra i kön tittade ner i golvet och vände bort huvudet. Vad är det som händer i vårt land och med oss? Frisören som en av sönerna går och klipper sig hos berättade att hans pappa bett honom att raka av sig det långa svarta skägget han odlat under en tid för att inte provocera dem han möter. En ung man tvingas öppna sin väska i en fullsatt tunnelbana för att visa att han inte har någon bomb i den. På Facebook berättar Said Esbati att han i kassakön upprepade gånger medvetet blir påkörd med kundvagnen av en gammal tant. Först när tanten tar sats för fjärde gången reagerar någon. Gemensamt för dem som utsattes är att de har mörkt hår och gemensamt för i princip alla som bevittnade dessa situationer är att inte någon ingrep. Ingen gjorde någonting för att förhindra kränkningarna förrän de pågått ett tag. Tvärtom tittar man bort eller ner i backen. Tystnadens kultur har lagt sig som en våt filt över landet. Jag hör partiledare efter partiledare backa från FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, något som hittills varit SDs uppgift. När S och MP med stöd av i princip hela alliansen och SD stänger gränserna och inför ID-kontroller, sanktionerar och tillåter dem den vardagsrasism som helt oförställt Maria, killen på tunnelbanan och Said Esbati utsatts för. Jag bad en butiksägare som själv flyttade till Sverige om hjälp till våra flyktingar. Han svarade att han inte hjälper muslimer. Han vill försäkra sig om att den hjälp han kan erbjuda bara kommer kristna till godo. Som om alla kristna skulle vara likadana. Ungefär som Breivik, Mangs, Lundin, Pettersson då. Om vi inte ställer oss upp och försvarar deklarationen om de mänskliga rättigheterna och artikel 14 som säger att var och en av oss har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse, så skjuter vi alla våra värderingar höger ut tills de möter rasisternas, fascisternas, nazisternas verkliga ansikte. Fattar vi inte att vi måste protestera, höja rösterna, eller tiger vi för att vi samtycker?
Tack Ulla. Får jag bara klara ut här först. Jag tror jag kan lite av i alla fall. Breivik är det jag är säker på. Det är den här norrmannen. Mm. Mangs tror jag var killen nere i Malmö. Va? Som sköt, var med laser också.
Ja, eller? Precis. Ja.
Alltså han hade lasersikte. Ja. Ja. Och Lundin Pettersson, det var den yngre killen i Trollhättan va?
Nej.
Nej.
Lund, Det tror jag inte, eller det kanske det var. Jag tänkte på, jo det var, det stämmer gott det. För att jag tänker också på Lundin Oil här.
Jaha.
Men Lundin Pettersson har du helt rätt i, killen i
Då ska jag ta vid här nu då, efter din krönika. Du ger ju ett antal exempel på rasistiska tillmälen och hårda bemötanden. Mm. Som människor med mörkare hy eller komplexion. Ja, de är mörkare än vi svenska vanligtvis i alla fall. Men jag undrar så här, den här mannen som bryskt ber henne lämna bussen, hur representativ är han egentligen?
Ja, det är ju svårt att säga. Egentligen så måste man, och det tycker jag faktiskt att du ska göra, de som lyssnar också, att fråga våra vänner som kommer ifrån olika länder om de utsätts för någonting sånt här. För Marias del så var det ju, den här mannen gjorde det alltid. Hon åkte ungefär typ samma buss. Hon bytte ju sen och tog en annan, alltså började ta olika turer för att slippa honom då. Men han gav sig på henne jämt när han såg henne. Så att för honom var det 100%. Men oftast kan jag tänka mig att det inte har, alltså att vanliga inom citationstecken människor inte tar till sådana saker som att man går till handling. Utan mer att man undviker att reagera eller göra någonting. Som det som hände Maria på Kappahl, att man liksom, ja.
Du menar problemet ligger mer hos oss som inte reagerar, vi som tyst. Ja. Och som du antyder då kanske samtycker.
Ja, jag tycker det är otäckt att vi inte gör det, att vi inte säger något, att vi inte går upp och försvarar folk. När vi ser när det händer saker och ting på tunnelbanan eller på hållplatser eller någonting sånt. Det kan vara antingen att det är påhopp på unga kvinnor eller kvinnor som inte har klätt sig som man tycker, eller att det kan vara människor med annan etnisk bakgrund än majoritetssamhället.
Men alltså, det här handlar väl lite grann om att vi har lätt för oss att dela upp tillvaron och vi och dem. Mm. De som inte är som vi, de är lite sämre. Mm. Och jag är ju likadan själv på sätt och vis, fast kanske inte när det gäller medmänniskor. Men jag har ju ett korkat beteende i bemärkelsen att jag irriterar mig väldigt mycket på taxichaufförer som kör illa i trafiken, tränger sig för och sådär. Mm. Ja, någon hjärnhalva, jag vet inte om vilken det är av de två, inser ju naturligtvis att det finns privatbilister också som är buffliga i trafiken och tränger sig på och ska, ja, tränger sig för och bufflar. Men jag säger alltså, de där DJ-A, taxichaufförerna. Mm. Och jag tror att det beror på att jag kan identifiera dem. Jag tänker alltså att det där är mörkhyade. Mm. Jag kan identifiera taxichaufförer, för de har en taxiskylt på taket. Alla andra och privatbilister, de har ju ingen märke. Så jag kan ju inte dra alla Svenssons över en kam. Så det, fast de beter sig likadant, så är det taxichaufförerna som får lida min korkade värld. Mm. För det är mycket enklare.
Mm. Och så kan det ju vara att du, som du säger. Men jag tänker på en av mina söner som har en, hans son är extremt bilintresserad. Och så. Och de, när pappa och son är ute och åker bil eller så där, så har min son bestämt att alla som kör Audi, de kör väldigt illa. Så att det har ju, det säger ju mitt barnbarn också. Det där är en Audi-förare, så. Så att du får ju passa dig om du skulle ha bil nu och du har en Audi, så vet du vad ett av mina barnbarn tycker. Alltså det där med vi och dem, jag tänker på, man kan ju dela in alla människor, alla grupper. Jag som är extremt gammal och är kvinna har ju levt hela mitt liv som de som har varit lite sämre då. Det vill säga, så flickor kan inte lika mycket som pojkar. Flickor kan inte köra bil, flickor kan inte göra, och får inte vara i någon typ av sämre kvalitet då. Så att vi har nog en egenskap att göra det, att vi delar in folk i vi och dem. Och det är det jag tycker är så dumt, för det finns bara en enda ras, och det är den mänskliga rasen, och den tillhör vi allesammans.
Jo, men vi kanske vill kanalisera våra egna, för oss själva outtalade, till kortakommande. Det är väl skönt om det finns någon lite längre ner på hackordningen. Mm. Att inte jag längst ner på hackordningen.
Mm. Och vad ska den göra som är längst ner på hackordningen då? Ska hen vända sig mot andra hållet och sparka uppåt? För det är rätt håll vi ska sparka åt.
Ja, jag pratar bara om vår mänskliga natur. Mm. Det är lättare att sparka neråt och hoppas att någon är sämre än jag. Jag är inte den sämsta människan, utan ja, det finns andra.
Skönt att det finns andra som är sämre.
Ja,
ja, precis. Ja. Ja.
Kan det här handla om, alltså en, får jag kalla det då, social rädsla, alltså bemärkelsen. vi är ju uppfostrade på ett visst sätt och så här, vi pratar om en svensk kultur, alltså det här är svenskhet. Vi hade, jag tror vi på 1800-talet någon gång så fick vi så här svenska flaggans dag, vi hade Götiska förbundet, alltså vi skulle känna oss som svenskar istället för östgötar eller västgötar. Den här svenska identiteten, kommer de att, alltså vi är rädda att de kommer att förstöra den. Kan det vara så?
Jag vet inte. Alltså, vi ska ju egentligen prata lite grann om rädsla, tycker jag också, vad rädslan kan bestå i. Vad är det man är rädd för? Men jag tänker när du säger det här med svenska flaggans dag. Alltså, vad? Den blev ju aldrig någonting.
Blev vår nationaldag.
Den blev vår nationaldag. Och vilka är det som firar nationaldagen idag? Inte är det du och jag, utan det är ju andra människor som kommer någon annanstans ifrån. Och kanske får bli svenska eller får sina diplom eller vad man nu får för någonting som svensk medborgare på just den dagen och blir välkomnad i Tyresö kommun och sånt där. Så det är liksom inte, det har liksom inte gått hem hos svenskarna att vi ska ha en svenska flaggans dag eller Sveriges national. Vi firar inte den. Vi tycker midsommar skulle varit istället, eller hur?
Ja, på sätt och vis. Men jag tänker mer så här att vi är, om vi då säger så här. Nu alltså fördomar. Vi är flitiga lutheraner. Vi passar tiden. Alltså vi har vårt sätt att vara som är lite svenskt. Och så det är inte mer bara att fira svenska flaggans dag. Vi har ett sätt att vara som vi tycker är bra.
Ja, precis. Så kan det vara. Vi har ett sätt att vara, precis som du säger. Vi har ett sätt att vara som vi tycker är bra. Och det sättet tycker jag, eller tror jag, är också så att det kan vidga så man kan ta emot andra grejer. För det är ju inte så att vi inte äter pizza, eller hur? Vi äter spaghetti, vi gör. Ja, men det är det jag menar. Det är inte svenskt från början att käka pizza eller spaghetti eller de här grejerna. Så det är inte svenskt, utan det kommer, och ris, det kommer inte härifrån, men vi gör potatis i vår rätt i så fall. Alltså det är det jag menar, vi vidgar, vår svenskhet är ju föränderlig. Den tar ju till sig en massa nya saker som kommer. Och så helt plötsligt så tror vi att pizza är svenskt. Mina barnbarn tror att pizza är nationalrätt.
Jag håller med dig att det sker en förändring över tid, men som vi hinner med att anpassa oss till. Igen då, östgöte, västgöte. Förut hade vi landskapslagar som gav olika straff. Beroende på om man var västgöte i Västergötland fick man ett mildare straff än man var östgöte och så var dum nog att åka till Västergötland och göra en dumhet. Nu är det inte så många som identifierar sig som östgötar och västgötar. De flesta säger svenskar. Ja, du delar inte min uppfattning. Du grinar illa.
Jag grinar illa. Alltså så här, va?
Jag menar en utveckling också. Tack vare Götiska förbundet och glorifieringen av vikingar och sånt. Så blev vi svenskar.
Stockholmaren som kommer ner till centralen, eller står ner till Göteborg och står på centralen och säger arrogant. Och vad ligger Göteborg och göteborgaren som säger först i allsvenskan?
Ja.
Så där finns det en strid. Det finns 17 finns det strider mellan de olika städer.
Ja, jag tror dina exempel är lika representativa som killen på bussen. Ja. Du kan hålla med mig lite grann i alla fall. Det kan finnas en liten rädsla i alla fall. Man känner en osäkerhet. Alltså pizza har vi under kanske 20-30 år börjat vänja oss vid. Men nu kommer det väldigt mycket på en gång och av olika sorter och sådär. En rädsla. Vi har inte...
Men vad är vi rädda för?
Ja, inte vet jag vad vi är rädda för.
Men kan du hitta...
Ta våra jobb ifrån oss? Kan det vara en rädsla?
Nej, det tror jag inte är någon rädsla. För de som kommer hit får ju liksom praktikantjobb och då får de jobben som svenskarna inte vill ha. Så att det är liksom, och det är ju det, vad skulle, om vi inte hade människor som kom från andra länder som kör bussar, som kör tunnelbanor, som städar och så vidare. Sverige skulle ju stanna om det var så, därför svenskarna har inte tagit de jobben. Så att jag har liksom inte, jag fattar inte den här rädslan, jag fattar inte heller varför vi inte kan vara tillsammans och inse att vi har våra korta liv, 80 år typ. Och då kan vi vara vänner. Så det finns ingen anledning att inte ta hand om människor. Vi har ju ändå varit med genom vår riksdag och beslutat vissa saker. Jag tänker på kriget i Syrien. Och vi har Bofors som tillverkar kanoner och alla krigsgrejer och sådana saker. Så att jag menar, det är... Ja,
ja, men alltså själva programmet och din krönika. Det handlar ju... Samtycker vi som är tysta? Och då försöker jag... För det finns ju då uppenbarligen... Några som inte delar din syn på tillvaron. Om jag nu kallar dig humanist. Mänsklig. Så ger ju du själv exempel på folk som inte beter sig på ett humanistiskt sätt. Och vi försöker utröna vad kan det bero på.
Ja, precis. Men då, och då har du föreslagit att det kan vara att folk är rädda för att de kommer att ta vår kultur ifrån oss.
Ja.
Och då säger jag att det kan, det med vår kultur är ju föränderlig.
Ja.
Hela tiden så ändras den sig, och tar till sig olika saker. Så.
Då bockar vi av den rädslan. Ja. Då går jag till nästa rädsla. En eventuellt, på ett jakande svar där då. En fysisk rädsla. Jag menar så här att där är en då som tar ut svängarna och är brysk i tonen. Och jag törs inte ingripa för jag är rädd, då ger han sig på mig. Jag slipper problem kanske, jag tror det. Jag slipper problem om jag inte ingriper.
Men där ligger, tror jag, där ligger det nog en hel del i det, att folk är oroliga för vad som kan hända om man ger sig in i, och om man bör, i ett, vad jag ska säga, ett handgemäng, eller man går in och försöker att avbryta någonting som pågår eller försvara någon människa, om nu allra helst om den som man går på är större då. Och där är ju också det här, du använder ordet brysk. Jag har en väninna som kommer från Finland, hon kom från Åland. Och hon var på en av Ålands båtarna då. Och där var det folk i omgivningen, två killar som satt. Och som folk i omgivningen uppfattade då, svor åt varandra. Och det slutade med att den ena tog upp en kniv och så dängde den, satte fast den i bordet. Och folk sprang därifrån då. Men Anki, min kompis som förstod finska och pratade finska, kunde förklara att nej. De förklarar bara varandra sin kärlek. Och han säger, han med kniven sa, jag kan dö för din skull. Så att jag menar, det där bryska är ju också ett sätt att vara.
Jo, men när man, den där, du sa ju själv på Ålandsbåten då, av rädsla, fysisk rädsla, så springer man där ifrån. För man vet ju inte vad som kan hända.
Nej, precis.
Så då var det ett halvt jobb på det då?
Ja, det kan man väl säga, liksom ett halvt jobb. Eller i alla fall en viss förståelse för att man kan bli rädd i sådana situationer när det blir mycket. Att man kan, men alltså, man också då skulle kanske fundera på vad man kan göra, vad som kan hända om man inte går fram. Och hur dåligt man mår dagen därpå för att man inte gick fram.
Ska jag berätta en rar historia, eller kulturell företeelse ur verkligheten. Jag bodde ju några år i Österrike och där fanns det någonting fortfarande, och som jag tror vi hade också tidigare i Sverige. En kollektiv uppfostran, delvis kollektiv uppfostran av de yngre individerna i samhället. Mammorna, som oftast då var hemmafruar här i Sverige, de stod på balkongen och röt i. Det spelade ingen roll vilken unge det var, utan man, så där gör man inte. I Österrike, som jag då skulle börja med, där var det så att där, den mentaliteten fanns fortfarande kvar. Så var det någon yngre individ som kanske klottrade eller satte med fötterna på sätet eller vad det nu var för någonting olämpligt då, om man nu tycker det. Då kunde man helt riskfritt säga till, det där gör du inte, fy. För både den unge och jag visste att om han ger igen, då kommer vuxenvärlden runt omkring att stå på min sida och spänna ögonen i honom, så han vet att han är chanslös. Och därför respekterar man de äldre. Så där finns det med, jag säger då, sen modersmjölken, med modersmjölken. Man vet om att jag är inte ensam. Och därför törs man ingripa där. Det saknar vi idag.
Ja, det tycker jag. Jag kan nog hålla med dig om det. Alltså, vi saknar modet. Men jag har ju funderat faktiskt på det som du säger då. Jag var satt på tunnelbanan en dag. Och jag blir så extremt irriterad på alla människor som pratar extremt högt i telefon. Och jag är inte intresserad av vad de säger. Jag vill inte höra. Jag vill inte veta. Jag vill liksom så. Och då sitter en kvinna, det var inte så många människor på tunneln eller på just den vagnen där jag var. Sitter en kvinna och pratar extremt högt. Och alla vänder sig om och tittar på henne eller blänger på henne och sådär. Men ingen säger någonting. Och när jag hade fått nog, vilket jag fick ganska snart, då gick jag över till henne och sa, du, kan du dämpa det lite grann och sänka det, för det är gräsligt irriterande. Och då kom det fram med två kvinnor som vände sig till mig och sa så här, vad bra att du sa ifrån. Jag ska ta efter, nästa gång ska jag också säga till. Och det är ju det att man måste reagera när man får, när det blir liksom för mycket av någonting som man vill, om man vill säga ifrån, då ska man göra det också, tycker jag.
Du var inne på, nej nu ska jag säga så här, det finns ju också, vi svenskar tror att vi är förträffliga.
Mm.
Den bästa av kulturer.
Mm. Mm.
Jag har ju jobbat som resledare i min ungdom.
Nytt för mig.
Ja. Mm. Då märkte jag att det fanns en fördom om svenskar. Vi är klocktokiga. Alltså, det är inte så noga att passa tiden om man så säger utrikes. Längre söderut om jag säger så. Och det här orsaken gör ju bland annat att de här utflyktsbussarna kommer lite sent ibland. Och svensken har ju sett på hotelltavlan att bussen ska komma 08.34 eller 35, ja. Vid klockslag. Och det är sällsynt att det är där då. Och det här skapar irritation. Och då fick vi lära oss tekniken att med jämna mellanrum så blir det lite revolution i gruppen. Turistgruppen. Och då tar man de 3-4 mest högljudda männen. För då känner de sig betydelsefulla. Alltså fick man en utbildning på då. Och sen träffar man då den lokala agenten, bussbolaget eller sådär. Då gjorde vi det vid ett tillfälle. Och så fick de berätta. Och vi körde väl här på engelska. Som du själv sa. De flesta svenskar kan engelska. Och då är det en busschaufför som får höra det här. Och för den svenska männen säger. Det står att den ska komma då och då. Och lite försynt så säger busschauffören så här då. Får jag bara fråga. Har ni semester?
Det var bra.
Ja. Sådana här episoder återkom ganska ofta.
Mm.
Och för att göra en liten sån parallell till, det var som jag också fick lära mig då under den här tiden, kulturskillnader, att bussarna kom för sent. Mm. Och jag sa till den lokala agenten, ni får skärpa till det. Och sen, det hände ju inte så mycket. Så mitt tomläge gick ju upp. Och efter några månader, det här skedde ju nästan varje vecka, fick säga till. Så efter några månader så tröt mitt tålamod. Så jag sa till den lokala guiden som var min hjälpreda. Med hög röst sådär. Alltså, varför kan jag aldrig... högt. Då tittar han försynt på mig. En liten thailändsk man. Med goda ögon. Tittar han på mig. Lite medlidsamt och sen. Har man goda argument behöver man inte skrika.
Precis som min svåger skrek åt mig. Eller inte skrek, det gjorde han inte, för det var jag som skrek. Så jag säger, du tror Bergis att den som skriker högst har rätt.
Liknande.
Det är goda argument behöver man till, det är helt rätt.
Mm. Så man får lära sig även från utrikeskulturer goda saker.
Precis.
Du var inne på det här med de politiska partierna. Mm. Och FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Alltså... Om då de politiska företrädarna inte kan respektera deras företrädare, de tidigare politikerna. Det här är väl början på 50-talet, någonting så här, slut 40-tal.
Vilken tänker du på då?
FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
48.
Ja, det är slut 40-tal. Mm. Som vi ska respektera. Vi har ju skrivit på det. Våra företrädare har skrivit på det. Om man nu inte respekterar det, vore inte hedlig att säga... Vi backar, vi tar tillbaka vår signatur vi gör så gott vi kan. Alltså det blir lite hyckleri. Å ena sidan har man den här deklarationen med sina förpliktelser. Men vi lever ju inte upp till den. Är det inte hedligare då att backa?
Jag tycker att det är det. Faktiskt, jag har diskuterat det med en del politiker på olika nivåer just kring det här FNs deklaration om mänskliga rättigheter och särskilt. Där står allt. Det finns alltid den och jag har alltid med mig den. Om du vill att jag ska läsa upp den för dig så har jag alltid ett exemplar i min väska.
Vi kanske kan göra ett program om de
mänskliga... Det skulle man, precis, vad som finns där. Och där är särskilt då artikel 14. Och är det så när man säger att vi har inte plats med fler. Ja, men var då ärlig och säg att vi kan inte ställa oss bakom det här. Att alla har rätt att fly sina länder undan förföljelse och söka asyl. Mm. I något annat land. Då kan vi inte göra det. Då ska man då kanske stå för det då. Istället för att göra som nu. Och bli anklagade för, av andra då, Amnesty International och så vidare. För att vi inte följer FNs deklaration om mänskliga rättigheter. För vad vi också skickar signal om är att deklarationen inte är viktig. Och att i vissa lägen så kan vi strunta i den. Som till exempel när det gäller människor som flyr från krig. Då kan vi strunta om det som de har rätt i, deras rättigheter. Och jag tycker att det är fel.
Ja, jag menar det är lite förmätet och begär att fotfolket ska vara icke-rasister.
Men
nej, inte politikerna.
Men, ja. Är det inte så, Leif, att både du och jag vet innerst inne vad som är rätt och vad som är fel?
Jo,
att det kan, precis. Och, då, om man, och det menar jag att det kan man nog, tycker jag att man ska kunna kräva av varje människa. När man, om man vet att någonting är fel eller man känner med sig att jag borde inte sparka på den som ligger, då ska man inte göra det heller.
Nej, men jag ser det här programmet. Ja, jag tror att både du och jag är humanister.
Mm.
Jag tror att 98% av svenskarna är humanister i grund och botten. Man vet vad som är rätt och fel. Vi gör ju det här programmet därför vi bland annat inte samtycker till det här beteendet.
Nej, precis.
Så det är vårt lilla bidrag så att de här 98 ska känna att de inte är ensamma.
Mm.
Det är några som sticker uttaga. Jag tror att de här som beter sig, det är rädda människor. Som också kanske känner att ja, de vill hacka neråt.
De kanske förlorar något.
Ja.
Vad har de att förlora?
Nej, det kanske, de kanske inte ser förlora. De kanske ser, om jag kastar lort på den där. Så i alla fall, det betyder att den är i alla fall sämre än jag. Det är ett sätt att inte vara längst ner på hackordningen. Kanske.
Mm.
Så jag tror inte att de är många. För de flesta vet hur man beter sig. Ett annat exempel. Jag har varit god man för en flicka, ensamkommande flicka från Somalia. Hon gick ju med huvudduk. Alltså inte ansiktetäckt, men en sjalett.
Mm.
Så jag frågade, varför då? För hon verkade inte så religiös. Alltså, ramadan för henne, hon höll definitivt inte på en månad. Det kanske var någon helg hon får hålla skenet uppe. Så jag frågade henne, varför bär du alltid... Jag känner mig oklädd om jag inte har sjalett på. Och tittar man på gamla vykort från Sverige, eller vykort, bilder. Man går på Stadsmuseet och tittar på bilder från gamla Stockholm.
Titta mitt fotoalbum på mormor.
Se en bild på ett torg i Stockholm 1910. Mm. Det är inte en kvinna som går med bart huvud. Nej. Det är skelett allihopa. Och de var inte farliga för det.
Nej. Och jag hade skelett. Jag skulle ha skelett när jag var liten. Och dessutom så här, mormor fick alltid, eller man fick alltid sätta på sig hatt eller någonting på huvudet när man gick in i kyrkan. Mm. Och det var liksom det så. Så att men visst. Och nu ska kvinnorna i Frankrike framförallt vara klädda sedesamt och sekulärt. Såg jag i tidningen idag.
Härligt.
Det kommer en krönika om det också.
Ja, vi körde ju topless ett tag i Sverige. Ja, det kanske man gör fortfarande, men ja.
Vadå?
Det började ju komma i alla fall
ja,
då.
Ja, det är topless får man väl köra nu i Sverige.
Det är väl sekulärt?
Nej, i alla fall är det inte sedesamt.
Okej. Jo, det jag skulle säga, just den här flickan då. Att hon hade ingenting med religion att göra för henne.
Nej.
Utan hon var uppfostrad, så hon kom hit som 16-åring.
Mm.
Och för henne i Somalia så hade kvinnor någonting beklädnad på huvudet.
Jag tycker att det är intressant. För att jag pratade med en annan kvinna som också hade på sig, eller hade hijab. Just det. Eller, ja, strunt. Hon hade sjal, inte Maria utan en annan kvinna. Men var ungefär på samma sätt.
Så att ansiktet fortfarande syntes?
Ja, ansiktet syntes, precis. Och... för hennes det var så att hon hade inte det hemma. Men här i Sverige satt hon på sig den.
Mm.
Så att det finns någonting i Sverige som gör att man kan ha ett behov av att ha sjal. Och det är en uppgift för mig att ta reda på varför det är på det viset.
Ja, nu har vi rätt ut frågetecknen, va?
Lite grann, ja.
Snillen spekulerar, kan man säga så?
Ja, men vi byter namn på programmet. Jag skulle älska om du kallar det. Du och jag spekulerar.
Ja, och vi hoppas att de här som gör det i det tysta inte behöver... människor runt omkring kommer dela deras uppfattning, precis, om de ingriper.
Precis.
Det tror vi.
Ja, och de kommer att få stöd från andra.
Österrikiska modellen kallar vi det för.
Ja, det kan vi göra. Kommer det? För det är ju ofta så att om en vågar så kommer fler fram.
Ja. Så Ulla, då tackar jag för dagens samtal.
Tack själv.
Så hörs vi en annan dag.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Ni har hört Ulla Hoffman och hennes fjärde krönika om vardagsrasism och hur det förhåller sig med vår tystnad i frågan.